If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I think I might be over my troubles.
Andreas, det blev inte så mycket Florens för dig.
Nej, det blev inte det. Inte denna gången. Nu får det faktiskt bli av till juni, tycker jag.
Du skulle ha åkt ner till modesammankomsten.
Pitiomo. Precis. Fortessa d'Abasso.
Mm. VM i pasta, tryffel, rödvin och skvaller.
Ja, verkligen. Men skvallret kan ju pågå här hemma också i och för sig.
Ja, vi får väl axla den manteln. Ja.
Det var ju... Man har ju saknat Pitti lite. Det måste jag ändå säga. Jag har inte varit där sedan januari 2020. Nu har jag varit i Florens, men inte på Pitti då.
Du hade köpt flyg och boende, va?
Ja, inte. Alltså, saken är att jag har ju beställt flyg och boende vid flera tillfällen under den här pandemin. Så jag har nog samlat ihop till, jag vet inte hur många vouchers på olika bolag som inte har... Ja, som både har löpt ut och inte löpt ut. Så att jag börjar bli lite sugen på att lösa ut dem faktiskt. Nu kan ju inte jag uttala mig om hur det var på plats, men jag har pratat med en del personer som har varit där från varumärkessidan. Och det är ju väldigt synd att, eller det är det ju av väldigt många anledningar såklart, men att den här, om man säger så, omikronfasen slog som den gjorde. För jag tror att väldigt mycket fler personer hade faktiskt tänkt att åka denna gången än vad det varit de senaste 2 åren. Men det känns som att nästan alla amerikaner, britter och inköpare då från Asien bokade av ganska kort inpå.
Får se om du och jag kommer iväg till Genève och spana klockor i april.
Ja, jag hoppas ju verkligen det. Alltså, för där känns det som en till mässa som kanske nästan ännu mer behöver ses på plats. Förstår du vad jag menar? Att vi får ju oerhört bra underlag från alla de här klockföretagen för att kunna skriva om och prata om i form av pressreleaser. Men till skillnad från Pitti, där själva kollektionen i all ära inte är så viktig att se, för att kanske vi ska bara liksom klargöra för folk att väldigt stor del av Pitiomo är fortfarande en inköpsmässa för inköpare av alltså fristående butiker till exempel, varuhus och sånt. Och när de tittar på en provkollektion, då är det inte alltid så att den provkollektionen är den som kommer säljas 9 månader senare. Så att det har ju hänt att man har i sina tidigare år på den här Pitti-mässan gjort bevakning över... Ja, fantastiska plagg då som finns i olika montrar som sen aldrig såg dagens ljus. Och då kan man väl tycka att liksom, ja. Det händer ju inte på Basel eller SIOH genom åren. Utan där är det ju, det du ser är i princip tillgängligt veckan efter eller två månader efter.
Men lite mer. Vi får hålla tummarna nu. Ja, av olika anledningar.
Och jag vet att det är väldigt mycket spännande som kommer lanseras. Jag kan inte gå in på exakt vad det är. Det finns lite embargo och sånt där som man måste ta hänsyn till som journalist. Fint att säga det fortfarande, Pelle.
Men det som är fint att säga fortfarande tycker jag, det är att våren i Genève är väldigt, väldigt härlig.
Den är väldigt vacker.
I april kan det ju vara 25 grader och det är ju inte utanför vårt studiofönster just nu.
Nej, det kan man lugnt säga. En april i Genève, 25 grader och en Coca-Cola Zero kostar 15 euro. Underbart.
Ja, då är den nästan billig.
Ja, absolut. Det är ju, där kan vi, som vi pratade om förra avsnittet, kreativ prissättning.
Ja.
Genève. vad du än ska handla i den stan. Framförallt under klockmässan.
Så är det faktiskt. Mm. Jag har ju haft en väldigt härlig vecka på olika sätt.
Mm.
Inte minst för att jag har tagit steget vidare när det kommer till inspiration från gamla storheter inom musikvärlden.
Ja, du har varit på dokumentär safari.
Ja, det har jag verkligen varit hemma i soffan.
Härligt, härligt.
Så har jag har helt enkelt gått vidare i det här. Vi pratade ju om Evert Taube.
Ja, precis.
Och hans inflytelserikedom, inte minst såklart inom musiken. Ja. Men han hade ju en estetisk sida som var väldigt intressant också.
Han var nog inte obrydd kring hur han uppfattades.
Man skulle nog kunna säga extremt fåfäng.
Ja, det tror jag med.
Ytterligare två män som har brytt sig om och bryr sig om sitt yttre, det är två amerikanska musikproducenter.
Mm.
Och jag tänker då på Quincy Jones, denna gigant.
Ja, verkligen.
Verkligen. Jag tänker på Quincy Jones och jag tänker på Clive Davis. Quincy Jones är en man som har liksom följt mig sedan jag som jag har varit medveten om att han har funnits sen jag var barn.
Han har följt mig sen jag skaffade Instagram.
Nej, jag hörde ju hur himla fel det lät. Men däremot så han har ju en son. Han har ju väldigt mycket barn.
Mm.
Men han har bara en son. Och den sonen, vi gick faktiskt i samma skola.
Wow!
Inte samtidigt dock.
Nej, men vad spännande.
Ja, så nära jag har kommit.
Ja, men det är ju...
Men jag är ju väldigt, väldigt intresserad och fascinerad av Quincy Jones. Och då gjorde det mig så glad att det finns en dokumentär med honom. Där man kan få lite mer inblick i hans liv, hans gärningar och hans stil.
Var hittar man den här någonstans?
Ja, bra fråga. Jag tror att det är SVT Play.
Ja.
Här borde jag ju ha...
Men här är de starka tycker jag, SVT.
Ja, alltså jag tycker att det har hänt någonting.
Mm, men just dokumentärer.
Ja.
Och som kanske ligger... Missförstå mig rätt nu, men dokumentärer om personer som inte är Paradise Hotel-deltagare.
SVT Play är ju väldigt bra inom musikdokumentär.
Ja.
Den ligger på Netflix.
Okej. Ja, de är också bra. De kan också gå långt.
Netflix kan bli något.
Mm.
Men just den här ligger där. Och otroligt cool människa för att göra den här historien om Quincy. Han förtjänar ju liksom 10 avsnitt här minst.
Mm.
Men han hade ju sin stilmässiga storhetstid under ungdomen. Och det vore okej att säga att han är ung idag. Men därför är den här dokumentären så oerhört sevärd.
Ja.
Clive Davis, en man som jag aldrig hade hört talas om överhuvudtaget. Nej. Men också en gigant.
Det är ju fantastiskt.
Inom amerikansk musik. Man måste se den här dokumentären. Och en helt annan stil rent rent estetiskt.
Ja, just det. Jag tycker ju att sånt här är berikande att prata om av flera anledningar. Framförallt för att när man pratar om äldre stil, alltså inspiration från förr. Vi har tagit upp det här någon gång, tror jag, men att faktiskt gå till källan. För det finns väldigt, väldigt mycket som pratar om stil från förr. Alltså allt ifrån stilikoner till en allmän stil. Och den här typen av dokumentärer fångar ju hur det faktiskt såg ut. Och då räcker det inte att bara kolla på pressbilder på Getty eller googla någon. För det är samma bilder som kommer upp. Jag har faktiskt ett liknande exempel från SVT. Nu får de faktiskt hyllning. Och det är filmen Det ljuva livet, eller Dolce Vita.
Ah.
Anita Ekberg och Marcello Maestriano.
Är det,
eller Marcello kanske det.
Är det en någon form av... Är det filmen du tänker på?
Filmen.
Ah.
Nej, men det är ju, jag menar bara att 1960, superklassiker, vann Guldpalmen. Fellini har regisserat. Alltså, det här är ju... Jag ska vara väldigt tydlig med att det är ju inte en film som för den som kanske tycker att modern film går lite långsamt. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det pratas ju mycket om att Netflix till exempel har en sån här uppspidningsfunktion. Så att du kan se en film i en, ja, men likt en podcast. Du kan lyssna på den i
för hög... För den stressade människan.
Ja, som inte ens när de tittar på film kan titta på film. Typ. Och där, det är väl den tydligaste med alla de här filmerna. Allt från Casablanca till, som är 40-tal, till den här. Då. Det går ju förbannat långsamt. Men om man skiter i det och faktiskt tittar. Otroligt mycket inspiration man kan ta. Utan att för den delen klä sig identiskt. Som...
Kostymmässigt så är ju den filmen fantastisk.
Det som är intressant är också, den är ju svartvit, i alla fall i SVT, så det är möjligt att de har gjort någon så här Technicolor-version av den. Men jag skulle säga att den är svartvit. Vilket gör att man får ju, det är ju inte färg som man tar med sig, om man säger så. Men däremot så kan du, ja, men man kan ju trots det ändå få med sig lite så här. Okej, okay, du har en svartvit film, men du ser fortfarande mer eller mindre att den här kostymen är beige. För den är inte mörkblå och den är inte vit. Nej. Man ser ändå nyanser i med en svart slips, vit skjorta.
Ja.
Och bara där så har jag inspiration till liksom vår outfit.
Man ska se Det ljuva livet.
Det ska man.
Man ska se dokumentären om Clive Davis och den om
Quincy
Jones.
Mycket bra. Och vet du vad man ska göra mer?
Berätta för mig.
Man ska... skriva in till oss med frågor man har.
Ja, det ska man definitivt göra. För vi har ju fått väldigt mycket frågor.
Och vi gillar det. Vi älskar.
Det gör vi verkligen. Och vart skickar man de här frågorna? Jo,
till podd@gentlemanualen.se.
Precis. Och då får man de i särklass klokaste svaren man kan få.
Ja, verkligen.
Så är det faktiskt. Och vi kom ju...
Ja, men vi gick ju igenom lite förra veckan.
Ja, det gjorde vi.
Mm. Och jag tänker att vi har ju ganska mycket, men vi hugger in, tycker jag.
Det gör vi.
Så här då. Nyligen hittade jag en marinblå dubbelknäppt kavaj på second hand som jag tyckte var skitsnygg och satt väldigt bra på mig. Så den fick följa med hem. Jag får inte riktigt till hur jag ska matcha den. Jag börjar då fundera lite kring hur man bäst bär dubbelknäppt kavaj som udda kavaj. Min fråga reduceras i det första steget ner till om ni tycker att man överhuvudtaget ska bära en dubbelknäppt kavaj som udda kavaj. Och i så fall hur man bäst matchar den med resten av outfiten. Önskar er en god och smakfull jul och gott nytt år.
Ja, vi har väntat lite men vi har legat på den här frågan.
Det är helt okej. Men nu svarar vi.
Det gör vi. Tack för det första
för
förtroendet. Sen skulle jag direkt vilja gå på det man kan kalla då för texturen. Alltså materialet, kvaliteten på den här kavajen. För det är
helt
så
enig.
Otroligt viktigt. Det här kan ju vara en kavaj som har varit en del av en kostym. Det förtäljer ju inte den här historien. Men det, det är viktigt, för att är det en supertunn kavaj,
mm,
då skulle jag säga, då är det bara en sak att göra egentligen, och det är ju att göra om den till en klubblösare.
Alltså. Ja, och det är inte det lättaste det heller, just kostymtyg. Och det här är inte så enkelt kanske att förstå. Många tänker, men vadå kostymtyg? Det är ju ull också. Men det handlar om vilken, precis som du säger, vilken ytfinish tyget har, vilken struktur det har. En klassisk kostymkavaj är ju för det första väldigt slät och blank för att den ska vara lite mer formell. Medan en klassisk klubbkavaj ofta, även om den är i ull, så har den kanske en twill, som det heter, en liten rand i sig. Eller att den har lite textur som en hoppsack. Så det ger helt enkelt ett ledigare och lättare intryck att kombinera med en udda byxa.
Sen är det en grövre kavaj. Du skulle säga att då är förhoppningen större.
Ja.
Rent generellt. Nu är det svårt när vi inte ser den. Och då kanske han inte behöver byta knappar. Utan då kan han ha den till en manchesterbyxa eller en flanellbyxa. Eller ett par chinos kanske.
Ja, jag tycker att det kan vara oerhört snyggt med ett par ingångna, slitna jeans också. Här handlar det väl bara om att hitta... Vi vet ju som sagt inte exakt hur den här ser ut. Är det här en kavaj med mycket axel till exempel, då är det ännu svårare, för att ju mer konstruktion eller struktur en kavaj har, ju mer formell tenderar den att upplevas som. För den blir mer militärisk, uniformlik, om man säger så. Det är därför till stor del som den här okonstruerade, mjuka, napolitanska stilen har dominerat så mycket de senaste åren, i takt med att formaliteten har gått ner i vårt samhälle, tror jag. Så att det är mindre uppklätt att ta på sig en kavaj med mjuka axlar än en med mer struktur.
Jag skulle säga att om kavajen är marinblå, så skulle jag säga att det passar bäst med ett par slitna jeans
till.
Ja,
precis.
Då blir kontrasten önskvärd. För att det blir en ganska lagom kontrast. Är de för lika? Är det mörkblå byxor och mörkblå kavaj? Det kan se märkligt ut.
Jag har ju ett par rå jeans på mig då. De är bara liksom sköljda en, två gånger. Det blir som du säger. Det skär sig nästan på grund av att det ser blått ut.
Det är för lika.
Ja, det är för likt, men ändå olikt. Och där, jag tycker nog fortfarande att det säkraste kortet att matcha en dubbelknäppt kavaj, det är att sätta på mässings eller guldknappar på något sätt.
Ja.
Jag tycker att det ligger helt rätt i tiden. Det är en klassisk look, men med det sagt så har du då en kavaj i kanske flanell eller linne eller någonting som är ledigt nog för sig, då kan du ju ha bruna hornsknappar eller någonting. Men tänk kanske, ska det vara en dubbelknäppt kavaj som udda, då ska den helst vara blå. Jag tycker blå eller benvit är de enda så här, som jag själv skulle se mig använda just som udda kavaj i dubbelknäppt utförande.
Så är det faktiskt. Så är det. Det är vårt svar till vår kära lyssnare. Vi har ju fått en fråga om side adjusters också. Det är ju någonting som jag tycker väldigt mycket om i det man generellt kan kalla för dressade byxor.
Ja, men och här rör sig frågan om side adjusters på jeans. Det här tycker jag är intressant. Jag har en fundering. Side adjusters finns ju på många kostymbyxor för att slippa använda skärp och få en renare look. Men på jeans... Jag vet att det fanns vissa jeans, kanske vanligare förr, med en side adjuster bak till, ovanför stussen. Jag vill minnas att G-Star 96 hade den. Jeans med hög midja och lite generösare vidd som jag själv införskaffat, som inte är måttsydda, upplever jag som det hade varit en praktisk detalj att ha. För att de inte ska hasa ner när man går under dagen. Vad tycker vi om denna detalj? Det är ändå en... så här... Jag tycker ju att jeans är jeans. Förstår du? Jag har ganska svårt när jeans ska bli kostymbyxor. Är du med vad jag är inne på där?
Jag är helt med, absolut. Och bara det när han... Alltså, han har ju koll den här. Verkligen. Och det är ju såklart han lyssnar på oss. Hej, hej, hallå.
Jättekul.
men det jag måste säga är att direkt när jag hör G-Star så kan jag ju se det framför mig på något sätt. Att de har haft Side Adjusters och då korslägger jag fingrarna på något sätt.
Men det här är ju en Side Adjuster som sitter i ryggen. Alltså, ja. Och det finns ju på kostymbyxor också, eller har funnits. Jag vet inte om jag...
Man kan väl säga så här att jag skulle avråda från det.
Jag tycker väl också att jeans... Man kan absolut ha en högre jeansbyxa än vad som har liksom varit på marknaden nu. Och man kan ha en vidare också. Men någonstans så är inte jeans flanellbyxor. Så när man börjar göra jeans med dubbla pressveck, alltså frontveck, eller om man...
Det här blir för kostymigt.
Eller med slag ner till. Ja, exakt. Det blir inte naturligt. Och det viktiga när man har ett par jeans till en kavaj, förutom då den här texturen i kavajen som vi pratade om precis, det är ju att det känns naturligt. Det ska inte kännas utklätt. Och de här versionerna blir väldigt ofta utklädda, tycker jag. Det blir någon form av morf in till dressad byxa.
Frågan är om inte original jeans hade den.
Alltså absolut.
De här
men det är ju inte...
guldgrävarbyxorna.
Men det är ju det man vill inte vill få.
Man vill inte maskerad. Vara en guldgrävare.
Nej, det blir maskerad liksom.
Man vill inte vara en Hollywoodfru.
Och jag tycker också det är nästan en detalj på ett par jeans som är snyggt med de här bälteshällena. Just för att det är en sån naturlig del för mig. Vissa saker som hur fickorna är att inte ha de här sidofickorna som kostymbyxor har, som bara är som ett litet streck eller så här, utan man vill ha de här runda femfix. Alltså vissa saker är det som definierar en jeansbyxa.
Jag ser någon form av rockabilly framför mig. En subkultur som kan vara supersnygg, men lite känner jag att var sak har sin plats. Alltså att blanda in det till en...
Nej.
Du har ett nej från oss.
Nej, gå hellre på en klassisk vanlig jeansbyxa med lite mer volym i sådana fall. Och kanske aningen högre midja om du vill ha den mer åt det dressade hållet. Och så, alltså bälte tycker jag helt ärligt får alldeles för lite cred. Visst, jag håller med om Side Adjusters, det är en klassisk kostym. Om man vill inte kanske bryta upp den där linjen som kostymen får i tyget med att bryta av med ett bälte i mitten. Men i övrigt, alltså ledigare kostymer och udda kavaj med byxor, jag tycker det är sjukt snyggt med ett smalt bälte på 3 centimeter kanske. Det är perfekt.
Absolut. Vi har ju fått ett mejl om klockor, vi pratar mycket klockor.
Ja. Alltså, det här är ju roligt. Ni kanske får detta till er varje dag, men lyssna på er podd angående stora klockor och drog mig till minne Jeff Goldblum och hans Cartier Tank. Kanske något att reflektera över i denna tids gigantiska bling-klockor. Tack för en bra podd. Det här är en underbar fråga.
Ja, det är ju egentligen ingen fråga, men,
nej, men
det är en reflektion.
En reflektion, absolut.
Och ja, Cartier Tank, en av historiens mest legendariska klockor, en av de mest smakfulla. Och varför är den så smakfull? Ja, den är ju så...
Ja, men jag tycker den bara
är,
det...
Delvis så är det ju på grund av att den är så liten.
Den är ju otroligt klassisk. Den är oförändrad sedan 1917. Ja, eller den lanserades egentligen 1919. Men den är oerhört tidlös med ordets verkliga benämning. Men om man tar just Jeff Goldblum så tycker jag den... Det är en bra kombination, för han har ju också åldrats med värdighet kan man ju säga.
Det är ett bra exempel att visa upp honom. Om man vill se en annan...
Men bara innan vi släpper honom, vet du åldern på Jeff Goldblum?
Han är ju faktiskt 78 år.
Nej, det är han inte. 78 år är han ju verkligen inte. Alltså, jag trodde det var helt omöjligt att... nej, han är alltså... Han fyller 70 år i år.
Mm.
Men du kan ju inte påstå att han...
Jag dödade din...
Ja, vad fan. Han ser ju ut som han är 55.
Pappagissning.
Jag tycker han ser ut som han är 55. Han är ju otroligt välbevarad.
Han ser väldigt cool ut.
Och en av de coolaste, mest kanske känd från Jurassic Park.
Ja, det var därför jag sa 78 kanske.
Vad har det med?
Ja, men jag tänkte väldigt gammal alltså.
Nej, men han är...
Jag tänkte Jurassic.
Den kommer 93 eller 94, Jurassic Park. Så att, och då var han ju... Ja, i min ålder.
Hur gammal kan en dinosaurie bli?
78. Mm.
Men en annan förebild, om man säger så, om man vill titta på Cartier Tankbärare, det var ju faktiskt Muhammad Ali.
Ja, absolut.
Som verkligen bekräftar att mindre klockor kan vara väldigt, väldigt snyggt oavsett hur stor man är.
Och framförallt att manlighet inte sitter i storleken på klockan.
Eller? Nej, verkligen. Nej, men så är det ju verkligen.
För sen vet man ju inte heller, för på den tiden fanns det ju inte så mycket stora klockor. Så man vet ju inte om alla de här männen hade valt, de kanske hade valt en sån här liksom, tryckmätare från landstinget om det hade funnits.
Ja.
Men jag tror ändå att det finns hopp om eleganta små klockor. Nej, men med tanke på att det här handlar ju bara om trend. Det här att försöka kvantificera det här ner till att men vi är större idag, vi är längre, vi behöver ha större klockor.
Det handlar ju bara om en modebild.
Ja, exakt. Det är bara skitsnacket. Att så här, en man runt 1,90 inte kan ha en mindre klocka än 40 mm. Det är ju dummaste jag har hört.
Vill man bekanta sig med Cartier Tank så kan man ju göra så att man... Då kan det ju vara intressant att veta att den finns faktiskt i olika storlekar.
Ja, exakt. Jag tycker ju faktiskt en av de kanske mest spännande versionerna av den här tanken, det är den här som heter Solar Beat, som är då solcellsdriven. Och det är inte att jag tycker tekniken är på något sätt så här superinnovativ, för den har funnits i branschen länge. Men det som är härligt är att den ser inte ut som en Suunto. Den ser ut exakt som en klassisk tank och den kostar exakt som den vanliga kvartsklockan, men då har batteritid tack vare den här uppvridningen på väldigt, väldigt lång tid. Så jag kan också gilla då har den här klassiska runt 23x30 som är den lilla före detta herrstorleken, och sen har du den som är lite större, tror den är 33x25 eller något sånt där.
Väldigt tacksamt ingångspris på den här. Den har ju kvartsverk.
Mm. Den ligger 26 på något sånt där, va?
Ja, 28 tror jag.
Ja, men det är den stora tror jag. Eller 26 och 28 där omkring. Det är fortfarande kvartsklockor. Så det är klart att det är mycket pengar för en kvartsklocka. Men det är en kvartsklocka från ett väldigt anrikt företag i den kanske mest klassiska utformningen. Så jag älskar ju den modellen.
Den är väldigt härlig.
Ja, och jag tror att det kommer fortsätta att dyka upp spännande nyheter från den här linjen.
Det kommer det att göra.
Ja, men just att det är ju den motreaktionen mot stora klockor som finns. Alltså det är ju inte jättemånga klassiska klockor idag som är åt det hållet. Om man tar Vacheron Constantin, de har ju en klocka jag älskar som heter American 1921, som är en del av deras historik-serie. Den ursprungsklockan, många känner ju igen den här för att den har det som benämns som en kuddformad boett, alltså svagt fyrkantig. Den har en tavla som är vriden 45 grader. Så att, och myten kring det här sägs att det var för att när man körde bil på 20-talet så skulle man kunna hålla bägge händerna på ratten och då se tavlan bättre. Att den var alltså vinklad lite så den blev rak.
Hela boetten är ju...
Ja, nej,
är den inte?
Nej, det är den egentligen. Du har kronan... klockan, det finns två versioner historiskt, men du har den klockan 11 eller klockan 1 på boetten. Men det är ju tavlan som är snedvriden, så att när du håller armen då snett så ska tavlan linjera vertikalt. Problemet är att jag gjort lite research på det här. Det finns alltså ingenting i Vacherons egna, om man säger så, arkiv som indikerar att den här var gjord för bilförare.
Nej.
Eller
nej.
Det finns ingenting. Utan det där är en form av efterhandskonstruktion som har... Nu säger jag inte att företaget har gjort, utan klockvärden i efterhand. Utan det var nog mer i sådana fall ett tecken på att 1920-talet, vi pratade om Cartier innan och de här enormt spännande designalternativen som kom den perioden. Mm. Tanxin 3, det finns en som heter Cloche, alltså det finns massa intressanta boettformer och tekniker man, som kanske inte har med urverk att göra, men bara estetik. Och det är ju för att man pratar om 20-talet fram till börskraschen 29 i USA var den mest innovativa designperioden någonsin i klockvärlden. Sen var det väldigt stramt, återhållsamt efter andra världskriget, alltså 50-tal, 60-tal, då är det minimalistiskt på ett helt annat sätt. Och 70-talet var igen lite vågat, om vi tar Gerald Genta och Omegas spännande, ja men, så här, lite urflippade dykarklockor och liknande. Idag gör vi ju tyvärr nästan bara heritage-versioner. Och det var det jag ville komma tillbaka till lite med den här då Vacheronen, att ursprungsmodellen från 20-talet är lika liten som en originaltank. Den är pytteliten. Sen när man lanserar den här då som en hyllningsmodell för 2006 tror jag, eller något sånt där, 2009 kanske, då är den 40 mm och gigantiskt stor med den här boettformen. Och nu har man krypit tillbaka till ett mellanting så att man har en version som är 36,5, som jag tycker är den bästa versionen av alla. Sitter otroligt bra på handleden och det är en sån klocka jag verkligen skulle vara sugen på att införskaffa.
En superklassiker.
Ja, men det är intressant tycker jag. För vi har ju inte pratat jättemycket om det, men det här bristen på innovation i klockbranschen just nu. Både du och jag älskar ju de här klassiska heritage-designerna. Alltså så här, en original Speedmaster fast i nyskick. Det är ju fantastiskt, det är jättevackert. Den är hur snygg som helst. Eller Rolex med sin liksom obrutna tradition, att det, man behåller traditionerna. En Explorer är återigen 36. Fantastiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
När egentligen kände man att en ny designklassiker gjordes senast? Det är väldigt länge sedan.
Ja, och det känner man väl inte förrän att när det har gått massa år. Men
man måste ju också någonstans så här, vad har en potential? Jag, där måste jag ge Richard Mill, även om jag inte gillar företaget själv estetiskt, så är det ju ingenting de gjorde från egentligen, de grundas ju tidigt 2000-tal, så de har funnits i ungefär 20 år. Det är ingenting av deras klockor som såg ut som någonting annat när de lanserades. Och idag är ju de branschstandard för sig själva. Mm. Alltså det är ju snarare så att Hublot sneglar åt dem än tvärtom. Mm. Det jag menar är, AP försökte med den här Code 1921, eller vad heter den?
Mm.
Den blev ju totalt bespottad. Alltså av mig inkluderat. För jag tycker den såg ut som en, som om marknadsföringsavdelningen på Daniel Wellington hade designat den. Men de försökte ju åtminstone göra någonting som inte var en Royal Oak. Och det får man väl ändå ge dem någon form av cred till. När Royal Oak har varit 99%.
Jag vet man inte vad som händer när den får lite tid heller.
Nej, precis. Det håller jag med om. Men jag menar mer att det finns ju förvånansvärt få företag. Alltså när trenderna i den här branschen går, då pratar man om Breguet-index. Och det är ju 40-50-tal, så det skriker. Alltså det är,
men
ju...
handlar det inte om att de här, för att bli en klassiker så måste det ta tid? Och
jo.
Det, tittar du på Historic American, ja, så jag kan tänka mig att omvärlden skrattade åt den här modellen när den kom.
Nej, det tror inte jag.
Det tror jag.
Jag tror att det låg väldigt mycket i tiden, 1920-talet, att vara innovativ, att våga testa någonting. För det fanns inte den här åtstramningen. Det gjorde man kanske där, dock på 40-50-talet. Då var de här klockorna omåttligt omoderna.
Mm.
Men precis som att om du tittar 70-talet, Royal Oak såg inte ut som någonting annat. Alltså Proplof såg inte ut som någonting annat. Är du med? Att den typen av filosofi, att det finns inget rätt och fel, den har ju jag saknat egentligen sen dess. Och jag hoppas att det kan hända igen. Att det inte bara handlar om ett tag så var det på tidigt 2000-tal, då skulle allting vara så hög vattentäthet som möjligt. Alltså att man tävlade om vem som kunde göra en klocka som kom ner till 4000 meter djup. Och då blir ju tekniskt imponerande, men ganska, alltså klockorna blir 20-30 millimeter tjocka och kanske inte varken snyggt eller bärbart.
Vart tror du att vi är på väg då?
Alltså tyvärr så tror jag, tyvärr, jag tror det kommer vända och bli mer kreativt igen. Men för att det är snarare ett tecken på att allting går i cykler och att jag tycker inte det har varit tillräckligt kreativt på länge. Men jag tror att eftersom man får mycket mer, man belönas mycket mer finansiellt av att göra något som redan har funkat. Att blicka bakåt än att blicka framåt. Det är en för stor risk för många av de här företagen. Du har inte råd, och särskilt inte om du är börsnoterad, och floppa totalt med en modell.
Kreativitet skulle jag nog säga att det inte råder någon brist på, men sen handlar det om att lyckas kommersiellt också.
Ja, exakt.
Tittar man på de här mässorna som du och jag är på, det finns ju flera hallar där som där det är otroligt mycket som sticker ut och det vågas enormt mycket.
Ja,
problemet
absolut.
Är att det ser ut som skit.
Ja, men du har rätt.
Och
det är klart.
Men det ser ut som att det är liksom avgångselever från Beckmans som har smaskat ecstasy till frukost.
Jo, jag fattar.
Jag håller inte riktigt med om att det råder brist på innovation.
Nej, fast det där är väl också olika varumärken. Alltså jag säger inte att det ska vara så konstigt som möjligt. Det jag pratar om är bara att man är lite för trygg i att gå tillbaka till det man redan har gjort och göra en exakt
modern... Tänker du
modern...
nu på de stora varumärkena?
Alltså ja, det är väl det som kommer först till hands. För att det är ju ofta de som sitter inne på klassikerna. Mm. Alltså om du tar klockvärldens 25 mest ikoniska modeller så kommer ju de från 10 varumärken.
Nya klassiker kan ju startas av andra.
Jo, men de måste ju ha en relevans på marknaden. De här om vi tar MBMF, de gör ju helt galna klockor till exempel. Men det är ju så att de har ju inte tillräckligt stor påverkan på industrin för att... Sen har du så här Moser till exempel som är jättefina klockor men som sysselsätter sig mest med att driva lite med branschen. De gjorde en Apple Watch med Tourbillon bara för att, ja, för att driva med smartwatch-grejen.
Jag såg den väldigt härliga och säkra källan Houdinki förra veckan tror jag det var som i Photoshop hade
just
gjort
det. Det var kul.
Om det var 5 klassiker.
Jag tror alla deras redaktörer fick önska vad olika företag skulle.
Det var väldigt smakfullt och snyggt faktiskt. Det var ju väldigt konservativt och enkelt.
Ja, men det behöver inte, alltså jag håller med jag förstår att jag är ju inte heller den som har något emot konservativa val så. Jag hade bara velat kanske, ett exempel som är bra. Bulgari, de har ju en serie som heter Octo Finissimo.
Mm.
Och visst, många kan säga att det där är en spin-off på Gentas idé om integrerade stålsportsklockor.
Mm.
Men jag tycker fortfarande att den står på egna ben. Den slår alla rekord för tunnhet i olika klasser, alltså olika komplikationer och då time only. Och någonstans är det så här, den klockan, visst, den är lite för stor. En av de här redaktörerna föreslog ju att den skulle komma i 36 mm istället för 40. Hade den funnits i 36 då hade jag köpt den till fullpris direkt. Jag tycker den är svincool på alla sätt förutom att den är för stor för mina handleder. Mm. Men det är ju inte, det kan ju inte alla kan ju inte gå efter det liksom. Men där tycker jag att man har både i finish, i materialen finns titan till exempel, keramisk version. Men det, där har man ändå gjort någonting annat som företaget inte har gjort innan.
Nej.
Så att där heder till dem, även om den är, det är klart, den är inte tagen helt ur luften.
Varumärkena får våga lite mer helt
enkelt. Ja, i alla fall någonting mer än att, så här, att alla har gröna urtavlor eller att alla har, alltså det blir så tröttsamt tycker jag när det ska bli, vad gör de i år? Aha. Och så är det som att alla har varit på samma så här trendspaningsseminarier i Genève. Förstår du? Alltså, så jäkla enformigt kan det ju inte vara.
Nej. Och sen, men som du var inne på, hur man är vrider och vänder på det så handlar allting om pengar. Det,
ja, absolut.
Det går att ljuga
absolut.
Annars.
Jag har full förståelse
de
för
vill,
det.
De, allt kommer ner till det tråkiga.
Men om man tar den ekonomiska aspekten av det så är det ju fullt förståeligt att kortsiktigt så är det ju en jätterisk att säga att Omega skulle lansera en helt ny designlinje. För du har Speedmaster, Seamaster, du har Constellation, men många av de här, liksom, du har ju 3, kanske 4 stora ben och sen har du massa små modeller inom dem. Och jag gillar deras modellstruktur jättemycket för de har ju funnits där länge av en anledning liksom. Men det skulle ju vara väldigt spännande om de hade vågat lansera ett helt nytt ben som de förväntar sig ska vara gångbart i 50-100 år liksom. Mm. Det hade varit häftigt. Inte, jag förstår att de inte har gjort det.
En code.
Exakt, alltså jag tror senast Rolex gjorde det var väl den här Sea Dweller eller Sky Dweller rättare sagt.
Mm.
Den mest komplicerade klockan. Den har väl ändå, bortsett från stålversionen då, så tror jag inte riktigt att den har inte kommit och blivit någon klassiker än, skulle jag inte säga.
Nej, det är väldigt spännande vad som kommer med riskerna att vara för innovativ.
Ja, exakt. Men jag vet inte, jag tror...
Ska vi se om vi ska avsluta med en sista fråga?
Ja, det kan jag. Hur mycket tid har du? Har du 15 minuter
i
dig?
Vi kör.
Ni bad om tips på lite nya ämnen att botanisera om och kring. Jag har en idé. Skulle det inte vara intressant att prata om dressingroomet? Hur man förvarar sina kostymer, skjortor och andra accessoarer som slipsar, manschettknappar på ett överskådligt och stiligt sätt. Hur ser ert drömdressingroom ut? Med vänliga hälsningar. Tack så mycket.
Tack. Det är en intressant fråga. Man har ju olika prioriteringar och drömmar skulle jag vilja börja med och reflektera över. Jag älskar ju såklart de här ämnena.
Mm.
Konstigt vore annars.
Mm.
Men just förvaringen är ingenting som ligger på någon form av...
Du drömmer inte om det? Spännande.
Nej, det är alltså inte på något sätt. Och jag känner mig ju oerhört fjärran inför ens begreppet dressing room. I min värld så är det en... Det låter som att Gunilla i Hollywoodfruar har tittat in i poddstudion. Och det här är inte för att göra mig lustig över vår kära lyssnare.
Nej. Absolut. Men
i min värld så har man garderober om man bor inte... Om man bor under kanske 100 kvadrat eller motsvarande. Ja. Det där är ju vad man prioriterar.
Ja,
man
självklart,
kan ju
ha,
man kan ju bo på 100 kvadrat och ha 95 kvadrat kläder då. I en där garderober eller i...
Men du
i,
tänker, om man har en större bostad...
Om man
som
har en större
villa eller våning. Så,
så är det... kanske man unnar sig att ha det jag kallar för klädkammare. Och det kan ju vara att jag är gammaldags.
Nej, men jag tycker inte att det är fel uttryck av dig. Men uttrycket walk-in closet. Känner du att det tillhör samma kategori som dressing room?
Walk-in closet är ju för mig att anglofiera begreppen. Det gör ju jag 100 gånger om dagen. Men det talar ju alltid, det säger ju en del om brukaren av begreppen.
Ja, det gör det.
Och dressing room är för mig, nu har jag tänt till lite på det här begreppet som du och andra kanske hör. Men det är ju någon som har läst väldigt mycket stilguider som använder. Dressing room är inte, jag använder inte det.
Nej, det är helt okej.
Men jag skulle säga klädkammare och det... Nu, jag flyttade för ungefär ett år sedan och har nu förmånen att ha inbyggda garderober.
Mm. Just det.
Och, men även innan det så hade jag har aldrig haft en dröm om att ha ett...
Är det att inte ha det exponerat som är grejen utan... Eller är det bara att det där är bara ett nödvändigt ont?
Jag tror liksom att om man har en snygg garderobslösning, det vill säga man kan ha med skjutväggar.
Ja, precis.
Eller med, jag vill inte döma ut
nej.
Själva, för att skulle jag ha utrymmet, då skulle jag nog omfamna det här väldigt väl. Men går fram så är det ingenting som jag drömmer om.
Du prioriterar inte... den ytan för estetikens skull eller för,
alltså,
förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar, men det vore ju extremt egoistiskt av mig att göra det idag om jag skulle säga till mina söner.
Nej, men det är en annan sak.
Att, vet ni vad killar, ni får dela rum för pappa ska ha ett av rummen till sina kostymer.
Till skillnad vad det vore om jag skulle ha ett vin- och cigarrrum mot Viola.
Nej, men jag tror att du förstår att
absolut,
vi förstår varandra.
Absolut.
Däremot, om jag hade, för det precis som med risken för klockföretagen, det handlar om, allt handlar om pengar.
Ja. Det är sant.
Skulle jag så här, det ja, jag kanske skulle ha en klädkammare och tycker att det... Men det finns... Jag är kluven.
Jag är mer faktiskt... Det där är nog viktigare för mig än vad det är för dig.
Ja.
Men det handlar ju också om... Jag har väldigt svårt med tanken... Om man gillar kläder väldigt mycket, om man lägger mycket pengar på kavajer och hit och dit. Nu ser inte jag att så i ditt fall, för jag vet att du är ordningsam och tar hand om dina kläder. Men den personen som har köpt väldigt exklusiva, fina saker och så ser man det liksom bara ihoptryckt eller det hänger på så här billiga kemtvättsgalgar. Alltså så här, för att det spelar ingen roll. Eller skorna står liksom så här dammiga och utan skoblock typ. Den känslan är ju det värsta jag kan tänka mig typ. För min egen garderob, jag hade velat ha... Det handlar ju inte, där tycker jag inte bara det handlar om pengar, där handlar det ju om så här, om du har det som ett stort intresse och du har valt att köpa de här grejerna, då behöver jag ge dem den
yta och kärlek de förtjänar typ.
Ja.
Sen så kanske jag romantiserar tanken på att om jag bor i en större villa, säger vi, eller en större våning där det finns plats, att ha en översikt. Så att du har ett litet eller större rum där du kan hänga kavajer med tillräckligt mycket avstånd mellan varandra så att de inte får massa fula väck eller mår dåligt helt enkelt. På riktigt snygga galgar och sen kunna, säg då att man kan ha ett litet bord eller någonting så man kan hänga fram någonting för att titta, få en överblick. Det tycker jag, jag gillar den grejen och jag gillar den inte se för jävligt ut.
Ja, nej men det är vi två. Och så här, jag skulle ju definitivt inte ha någonting emot att ha ett rum med det man lite skulle kunna kalla för en köksö i.
Ja, exakt.
Där man kan lägga upp.
Det hade jag valt.
Det som en
med lådor under.
Som en mikrobutik. Liksom.
Men tänk, typ som en köksö i ett kök, fast istället för att ha skåp med glas runt så har du, du har garderobshäng med kavajer och om det skulle vara så rockar under sommaren, alltså saker som får hänga fritt. Men sen det viktigaste av allt, bara för att man har ett dressing room eller walk-in closet eller klädkammare, då betyder det ju inte att allting behöver vara på display. För det vet man ju att det krävs väldigt mycket av en person för att hålla någonting snyggt om det ska vara på display.
Garanterat. Och jag skulle vilja
det är ingen butik,
rekommendera liksom varumärket Kvänum.
Ja,
svenska, de
absolut.
Gör otroligt snygga förvaringslösningar.
Absolut.
Inom, de är ju väldigt, väldigt starka på inte minst kök, även badrum, men även förvaring. Så att spana in Kvänum, det är faktiskt mitt, även om jag nu har varit väldigt anti.
Men,
så får jag bestämma, får jag välja själv så skulle jag göra det här och använda mig av Kvänums detaljer.
Men om man tar en jämförelse bara, för det är ju fasen varenda jävla dokumentär där en känd person, eller om det är MTV Cribs,
och det är
då ska det alltid visas upp. Ja, jag fattar det.
Det är därför jag känner en sån
aversion
kring, för det känns nyrikt.
Ja, jag förstår
det
helt.
Det är det jag...
Jag vill inte ha ett rum med liksom 42 handväskor eller skor som står för att bara visas upp. För det, ja,
det är
inte,
det jag
det är inte elegant
framför mig.
Någonstans.
Och det är därför jag ogillar användningen av det engelska ordet också. I det här.
Ett skor skulle jag absolut kunna tänka mig ha på display någonstans för att se, okej, vilka skor ska jag ha? Men att ha dem bara för att visa upp dem. Alltså det gör ingen... Däremot en typ av klädförvaring som är väldigt elegant, det är den som är med i American Psycho. Kommer du ihåg det?
Ja, absolut.
Där han har bakom sitt vardagsrum så har han, kan man väl säga, en liten gång som en korridor där det hänger kostymer med gott om space på varje sida.
Mm.
I en mörk... Alltså det är så här, det är inte för folks beskådan, det är inte för att skryta, men det är ändå ordning och reda och snyggt. Mm. Där har man ett bra exempel på en snygg förvaringsform.
Där har vi mallen. Patrick Bateman,
ja,
är mallen.
Det, och det är, alltså, det är fortfarande en trea.
Det liksom. Är ju lite sorgligt när man, för jag har ju gått på en och annan lägenhetsvisning där man ser hur jag får lite såna här sms-lånsvibbar av vissa människor som man ser här. Okej, det här är en familj i Stockholms innerstad som har minst ett barn.
Mm.
Och de prioriterar det de kallar då walk-in closet eller dressing room mer än att barnen ska ha...
Ett rum.
Ja, men på allvar.
Ja, jag förstår vad du menar.
Det tycker jag är beklämmande.
Ja, då har man ju satt sig själv och sin fåfänga väldigt mycket
för
högre.
För att Instagram ska kunna glimra. Och då,
ja, jag fattar.
Då, det tycker jag är...
Men det kan
är
man väl, kan man inte säga också att en klädkammare motsvarar ju att flyga privat. Det är ingenting man delar med sig av.
Ja,
eller?
Ja, absolut.
Är det inte så?
Jo, det där var ju t-shirt-tryck.
Man kan absolut uppskatta det. Men det är ingenting man delar med sig av ifall man har eller gör. Så enkelt ja, är det ju.
Tyvärr är det bara du som tänker så.
Ja, men det är ju inte för allmän beskådan.
Jag önskar ju att jag kunde tänka så. Men det där har vi nog pratat om. Att jag undrar om jag skulle klara att inte trycka på avtryckarknappen om jag nu skulle flyga privat.
Ja, men du kan ju spara det till ett minne för dig själv. Ja. Det är en annan sak. Du får ju, det har jag faktiskt ingen problem med. För att det där kan ju, det är ju det jag tyckte var hur häftigt som helst. Men det är ju ett minne för mig. Och framförallt hatar jag tanken på att du försöker, om du delar med dig av det där och du absolut inte själv betalat eller så, då blir det ju som att man försöker ändå, vare sig man gör det 100% eller inte.
Absolut.
Du försöker ju måla upp en bild som inte stämmer med verkligheten.
Absolut. Nej, men nu när jag har fått ventilera lite mina känslor kring det här, så jag skulle absolut inte tacka nej till en klädkammare eller det som vår kära lyssnare benämner som dressing room. Jag skulle gärna ha det från Kvänum.
Mm. Fint. Ja, men alltså som sagt, det finns ju väldigt mycket saker man hade velat ha i sitt liv. Men jag tycker du sätter lite faktiskt huvudet på spiken där kring prioriteringen. Och det ska vara ganska många saker som man redan har för att det ska vara värt.
Jag skulle aldrig berätta det för någon.
Nej.
Och jag skulle aldrig gå på någon jävla, förlåt, men hus- eller lägenhets... tår, där man säger, och här har jag det, och här har jag det.
Nej, men är inte det för det första bara det absolut töntigaste som man kan göra?
Nu är jag ju på dåligt, den här frågan gör ju mig på dåligt humör, och det har ju
men det är inte frågeställarens fel.
Nej, det har med mig att göra.
Den är bra ställd faktiskt.
Men ja, och det är, jag säger det, det är mitt, men det handlar om, jag associerar den med vissa människotyper som... Och det hänger ihop med det du sa. Det handlar om människor som vill visa upp.
Mm.
Det är oftast en människotyp som har ett fantastiskt kök. Ja. Men är katastrofala på att laga mat.
Fin. Väldigt spännande koppling faktiskt.
Så är det ju.
Ja, det kan nog stämma mycket bra alltså, faktiskt.
De har ett håll käften kök.
Ja.
Men... de beställer all mat. Det är ingen i det här huset som kan laga mat.
Nej, precis. Det är för ytans skull.
Det här är ju Mickan i Solsidan.
Ja, absolut.
Det är ju hon,
absolut.
Det är henne jag ser framför mig. Så nu ska jag sluta vara på.
Nej, men jag håller med. Och ta med er det. Alltså, just den här grejen att gå husesyn när man har... folk över, oavsett om det är ett semesterhus eller om det är ens egen bostad, gör inte det. Alltså, de kommer se de här delarna av huset ändå.
Jag skulle vilja säga,
under tiden ni är där.
För om man får bena ner den skulle jag vilja säga att om gästen frågar eller ber om det.
Ja, men det är en annan sak. Nu ska vi gå och visa upp här så att ni vet alla ställen i huset som ni ändå inte behöver vara.
Det är Mickan i Solsidan för mig.
Herregud. Här är vårt spa. Alltså, men, vad fan? Säg bara att ni ska gå och basta efter 2 timmar om du nu... Alltså, då är det ju en annan sak. Men hålla på med såna här... Alltså det är ju helt overkligt.
Vi fick igång dig också.
Ja, men herregud. Ja, här är vårt grovkök. Ja, gud vad intressant.
Här är vårt grovsoprum.
Ja, gud vad intressant att se. Alltså vad är det frågan om?
Nej, det men, där blir svulstigt. Ja. Och jag tror att det är därför som...
Det, samma sak med ett vinrum. Jag hade älskat att ha ett vinrum som en vinkällare.
Mm.
Och där hade jag velat spendera tid. Men jag skulle ju aldrig komma på tanken att... jag vill bara gå, jag ska bara visa gästerna vårt vinrum. Det är ju möjligtvis som man säger, skulle du kunna hämta en flaska vin?
9 av 10 som har de här
ja.
Gör ju det.
Men det kan man ju göra, ska vi ta en cigarr?
Kom hem till liksom, mig eller... killar, så ska jag visa mina klockor och mina slipsar.
Herregud.
Kom, ska jag visa mina manschettknappar när jag har lagt upp dem i ordning.
Nej, det där alltså, är... Alltså tänk, utgå bara i första hand. Alltså ska du ha de här grejerna, ha det för dig själv. Och håll det för dig själv till största möjliga mån. Det är väl en inriktning som så god som någon.
Saker, och det går ju lite i liksom, det krockar ju lite med mycket av det jag pratar om, men vissa saker pratar man inte om.
Nej.
Alltså på något
det,
sätt.
Det ligger väl en väldigt god... Sen är det ju klart att om någon tar upp det eller så här, jo, går in där och säger wow, alltså berätta, vad är det här? Alltså,
men det är en
ja,
annan
absolut.
Sak.
Men det är ju inte att du har sökt efter att få prata om det här.
Och det går ju helt stick i stäv med hur jag använder och inte minst har använt mitt Instagram. Men,
nej, men det är sunt.
Så,
fler borde tänka så.
Så är det faktiskt. Tack vill vi återigen, ja. Vill jag i alla fall återigen förtydliga. Ja. Tack för den frågan som och, är väldigt intressant.
Och tack för att ni har lyssnat.
Ja, vi är tillbaka om en vecka.
Ja, det är vi.
Hej då.
Tja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.